Den här veckan håller Vänsterpartiet kongress, ett parti det stormat om mycket på senaste tiden. Inte minst handlar det om frågan om ett nytt partiprogram. Hur ska partiet kunna lösa sina interna problem och vad krävs för att man ska lyckas nå bredare väljargrupper? Det ska vi diskutera i veckans avsnitt av Magasinet. Och med mig för att göra det så har jag Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola. Välkommen till Magasinet.
Tack så mycket.
Ja, om vi börjar lite då kring den här turbulenta tiden i Vänsterpartiet den senaste tiden. Det gäller ju inte minst då framtaget av ett nytt partiprogram till partikongressen. Hur skulle du beskriva det här som det som har pågått internt i Vänsterpartiet nu de senaste månaderna?
Nej, men det är ganska tydligt uttryck för vad vi inom partilitteraturen brukar beskriva som just en dragkamp mellan då partiledning och partiaktivister. Det vill säga de som finns under liksom, i partiledningen och runt om i partiet. Det vill säga de som då vill vara mer pragmatiska och också här då förbereda partiet för ett regeringssamarbete och inträde. Och å andra sidan då partiaktivister och medlemmar som vill vara mer principfasta till vad partiet ska stå för ideologiskt.
Så det är ganska vanligt, vad ska man säga, trätoämne i ett parti kan man säga.
Absolut. Det här är liksom, skulle jag vilja säga, lite skolboksexempel för hur man brukar beskriva hur partier fungerar. Och det är ju inte så konstigt heller, eftersom de som finns i partiledningen i liksom bred bemärkelse, det är ju också de som finns nära makten på ett helt annat sätt, och att den kanske luktar ganska gott, den där regeringsmakten som man ser på nära håll, medan de då som finns ute i partiet på gräsrotsnivå har en helt annan liksom, förståelse för kanske vad partiet ska vara, men också att det där med regeringsmakt är mera kanske långt borta. Mm.
Partiprogrammet har ju fått kritik för att vara så vagt så att partiledningen ska kunna få mer spelrum. Ligger det någonting i det, skulle du säga?
Definitivt, absolut. Och det har man ju nu här också. Det har ju varit de här konflikterna fram och tillbaka med där den här programkommissionen också fick smisk på fingrarna och fick göra om och göra lite mera rätt då och bli lite mera specifika kanske i programmet, men alltjämt så är det ju väldigt luddigt. Och ju mer luddigt det är, desto mera frihetsgrader blir det för partiledningen. Och en partiledning och inte minst partiledare vill ju ha stora frihetsgrader och handlingsutrymme för att kunna agera då och förhandla inte minst. Och jag vill också just säga det, att det vi också ser uttryck för här nu i Vänsterpartiet, det är ju ett korstryck som partier alltid står kring. Att man har ju olika mål. Ett mål är partisammanhållning. Ett mål är att vinna val och ett är att liksom förhandla och få igenom sin politik och förhandla med andra partier. Och det här ser vi ju nu verkligen att det blir ofta krock mellan de här olika målen, och det är just det som utspelar sig. Och ska man vinna val och kunna förhandla, ja då är det bättre med lite mer luddigt program naturligtvis, så man kan ta ut svängarna mer. Men ska man hålla ihop partiet, ja då kanske det ska vara mer specifikt. Mm.
Kan man säga, just det har varit mycket diskussioner om de här olika formuleringar kring socialism och kapitalism och sådär. Är det som är den största striden, eller hur skulle man beskriva det om man pratar mer konkret kring skrivningar och så i programmet?
Nej, men jag skulle säga att det är ju det helt enkelt. Därför att hur mycket man lyfter fram att partiet är ett socialistiskt parti och också då ett parti som vill liksom avskaffa eller då få bort kapitalismen. Det är ju i många vänstermedlemmars perspektiv liksom, nej men partiets ideologiska grundbult och det som allting handlar om, och klasskampen som liksom är den teoretiska utgångspunkten som då driver partiet ideologiskt. Men det är ju också någonting som vi har sett och hört, inte minst de senaste åren, någonting som verkligen kan bli en hämsko för då partiledningen i relation till andra partier och kanske också till vissa väljargrupper som man nu då vill försöka nå. Men det är ju så här också, att jag vill påpeka det, att Vänsterpartiets problem som vi har sett, inte minst i förhållande till andra partier då på nationell nivå, har kanske inte handlat så mycket om exakt vad som står i partiprogrammet. Visst, bitvis har det lyfts fram ju just detta med att avskaffa kapitalismen. Men mycket handlar ju också om partiets historia. Och även om man ändrar i programmet så kommer man ju liksom inte bort ifrån partiets historiska rötter och frågan om kommunismen en gång i tiden och så vidare. Så frågan är ju hur mycket ett nytt partiprogram ändå liksom tar bort den hämskon från partiet.
Partiledningen då vill ju, som sagt, som jag har varit inne på, att man ska framstå som mer regeringsdugligt i valet 2026. Tror du att man kommer att kunna lyckas med det?
Ja, alltså om man har interna konflikter, vilket ju finns risken att de kommer ligga kvar och guppa efter den här kongressen med det här nya partiprogrammet, och vill det sig riktigt illa så finns det grupper som inte vill vara med längre. Och som det låter just nu i alla fall är det ju väldigt, väldigt ilska i delar av partiet. Och partier som har interna konflikter, det är någonting som blir väldigt oattraktivt för väljarna, men också försvårar naturligtvis då förhandling med andra partier. Vi förstår ju att partiledningen och Nooshi Dadgostars, inte minst då, mål här är att kunna då bli regeringsfähigt och kunna sätta sig i förhandling med Socialdemokraterna, kanske till och med även då Centerpartiet, Miljöpartiet också. Men har man interna stridigheter, då blir det ett problem, och man kommer nog inte komma ifrån att eller de andra partierna, de borgerliga partierna inte minst, kommer fortsatt prata om då Vänsterpartiets arv och historia på precis samma sätt som då många partier har pekat på det för Sverigedemokraternas del.
Men tror du det finns någon möjlighet för partiet att kunna nå bredare grupper och samtidigt värna om kärnväljaren?
Det här är ju liksom då det stora 10 000-kronorsfrågan att säga, och dilemmat. Det är svårt. Det är svårt. Det är svårt för alla partier. Men det kan gå om man också som partiledning och partiledare lyckas i allt ifrån hur man uttrycker sig, vilka ord man väljer, och också då att man liksom hela tiden, så att säga, citationstecken, gullar med organisationen och medlemmarna, men samtidigt pratar på ett sätt som framstår som att det här är ett nytt vänsterparti. Då är det möjligt, men framförallt också om medlemmarna börjar se att partiet faktiskt vinner mark och får fler väljare och man ökar opinionen, då är det någonting som också kan göra att partiorganisationen lugnar sig, och även om det kanske går lite i stick i stäv med ideologiskt vad man vill, så kan man acceptera det för man ser att partiet faktiskt vinner på det. Men jag vill också säga att Vänsterpartiets medlemmar är också bitvis lite bångstyriga och bråkiga på ett sätt, så det är inte säkert bara att väljarstöd gör att man lugnar sig, men det kan bli någonting som blir positivt. Men då måste man ju också, som sagt, börja öka opinionen.
Men skulle du säga att Vänsterpartiets gräsrötter är mer bångstyriga än andra partier?
Ja, men de kan och tycker mycket, och det, jag tycker man kan likställa dem lite med både Miljöpartiet och i Liberalerna också. Det finns lite liknande partikulturer här mellan de partierna, där medlemmarna är väldigt, man har en stark tro på sig själv och är också väldigt ideologiskt övertygade och principfasta till stora delar. Och det är ju någonting då som kan försvåra för partiledningen, och det är det som nu Nooshi Dadgostar stöter på. Det är inte så att bara för att hon och partiledningen har en idé om nu vad partiet ska vara, så sitter alla och köper det och säger okej, kör på detta. Som det kan vara mer i ett parti som till exempel Socialdemokraterna, som har en helt annan mera lojalitet med sin partiledning. Men i Vänsterpartiet så finns det medlemmar som tycker och tänker själva, och det måste man ju då förhålla sig till. Det ska ju sägas att partiet hade ju en storhetstid under Gudrun Schyman, och då kan man ju fråga sig, vad var det som hände då? Schyman lyckades ju på något sätt, just det här med som du ställer frågan om, att både liksom få medlemmarna nöjda, men också då välja sig till en bredare grupp av väljare. Och hon lyckades skapa en bild av en förnyelse av partiet som attraherade nya väljargrupper. Bitvis så kanske det också handlade om henne som person, men jag tror också sättet som hon pratade på, och sen också att när partimedlemmarna såg att man ökade i opinionen och fick starkt väljarstöd, ja, då kunde man liksom hålla sig lite på mattan.
Just det. Vi ska säga det att Jenny finns med på Zoom, så om du skulle svaja lite med ljudet så beror det på det. Annars om vi tittar då på väljarstödet, även om de nådde höjder då under Gunnar Schyman, så på senaste tiden så har man ju legat ganska stabilt de senaste åren runt 7-8%. Vad skulle krävas då? Är det en ny Gudrun Schyman-politik som skulle krävas, eller vad krävs för att de ska lyfta?
Jag tror att det krävs att man lyckas formulera en berättelse om Sverige idag och i framtiden på ett sätt där det finns en lucka och där människor då känner igen sig att ja, men det här stämmer ju för min vardag och hur jag ser på verkligheten, men där den också just blir kanske lite mer mittenorienterad, om man kan säga så. Precis det som man gör nu. Därför att vi vet ju det, att den gruppen väljare som kanske är hardcore vänsterpartister, ja, den är inte större kanske än sådär 4-5%, och som vill ha den här tydliga liksom klasskampspolitiken och inte minst då skrivningarna på det här sättet i ett partiprogram. Men de väljare som kan ändå känna sig vänster och som skulle kunna lägga sin röst på Vänsterpartiet istället för kanske då Socialdemokraterna, där finns det en lucka. Och inte minst eftersom Socialdemokraterna under ganska många år har dragit sig mer mot mitten, så skulle det vara möjligt. Men då är ju den här utmaningen som vi har pratat om, att hålla ihop organisationen men samtidigt då lyckas attrahera de här grupperna på ett övertygande sätt. Och också, tror jag, kunna ha förberedda och väl genomtänkta svar på kritikernas då ifrågasättande av partiets historia och om det verkligen är på riktigt det här nu som man då säger att man vill göra, och den nya vänsterparti som man försöker då kanske formulera.
Är det några så konkreta områden som du känner att där skulle Vänsterpartiet kunna gå in och ta en tydlig plats och där också man också skulle kunna locka väljare?
Ja, men definitivt så tror jag att vad det gäller frågor om ekonomiska ojämlikheter idag och då mer av det traditionella liksom klassfrågeperspektivet, men kanske formulerat med mera moderna begrepp. Där tror jag definitivt att Vänsterpartiet har en roll att fylla, eftersom Socialdemokraterna har ju varit väldigt försiktiga med, ibland kanske till och med ovilliga om att prata om skiljelinjer som finns i samhället. Och det är ändå inte minst olika studier och erfarenheter som visar på att det finns. Och vi har ju också med den gängkriminaliteten och allt i kölvattnet av det som också visar på att det finns stora klyftor i samhället. Och det här har ju inget parti riktigt vågat liksom prata om fullt ut, hela vägen ut, vad det innebär. Och här tror jag att Vänsterpartiet har en lucka att fylla. Men det är klart att det man också har att förhålla sig till är ju den övergripande, så att säga, diskursen. Och den är ju just nu, där blåser ju motvind för ett parti som Vänsterpartiet. Så är det. Inte minst vad det gäller då att betona mer sociala frågor.
Därför att det handlar mer om hårda frågor idag, kan man säga.
Ja, men absolut, precis. Men jag tror att Socialdemokraterna, som ju under många år då har varit försiktiga om att prata om ekonomiska ojämlikheter och eventuella skattehöjningar och så vidare, där kan man attrahera vissa väljargrupper, tror jag. Men det ska också sägas att Socialdemokraterna håller ju också på med en förändring. Där försöker man ju tvärtom då börja gå tillbaka lite till åt vänster i min bedömning. Och det är klart att det försvårar ju för Vänsterpartiet, om man nu säger just det här konkurrensen om väljarna. Det är väl inte helt otänkbart att Vänsterpartiet kommer att göra ett hyfsat okej val i EU-parlamentsvalet. Inte minst eftersom man nu har Jonas Sjöstedt som dragplåster. Och Jonas Sjöstedt är ju en partiledare också som attraherar i väljargrupper som inte är traditionella vänsterväljare. Och inte minst i EU-frågan, skulle jag vilja säga, eftersom han har någon slags är av sig att vara kanske lite mer EU-vänlig än en del andra vänsterpartister.
Annars har ju Nooshi Dadgostar målat upp tre frågor som man menar är då röda linjer och absoluta krav för att ge stöd till S. Det handlar om satsningar på arbetslösa, satsningar på sjukskrivna och att man ska satsa på vård, skola och omsorg. Kommer man få igenom de här frågorna, tror du, ett möjligt samarbete med S?
Om S nu fortsätter sin då liksom resa, om man kan säga så, lite mera tillbaka vänsterut, definitivt. då tror jag inte att just de frågorna är problem. Men det här är ju frågan, som sagt, vad Socialdemokraterna tänker sig. Vågar man gå åt det hållet eller vill man fortsätta locka de här mittenväljarna de här som då har strömmat till också till just Magdalena Andersson som i förra valet. Alltså de här som man har sett då, inte minst välutbildade kvinnor i storstäder som kanske inte riktigt går igång på klasskampsfrågor eller de här liksom tydligare vänsterfrågorna. Men så den, om det, man får igenom det är lite betingat av vad Socialdemokraterna tänker sig.
Samtidigt så måste ju Vänsterpartiet kompromissa också om man nu ska kunna vara med i någon sorts regeringsunderlag. Vad tror du där? Vad behöver man ge upp? Jag vet att det är långt kvar, men går att spekulera.
Ja, men alltså det är ju vissa frågor liksom som är känsligare. Jag menar, en fråga är ju liksom satsningar på försvaret och hela den aspekten. Och det ser vi ju redan nu i och med liksom NATO-inträdet. Att det är svåra frågor för Vänsterpartiet. För här vill man ju inte heller skrämma bort väljarna. De här nya väljargrupperna som man tänker sig. Utan man vill framstå som att man är ett ansvarstagande parti som ser oron i omvärlden och så vidare. Men det är ju en fråga. Så det är en fråga som jag tänker att i ett eventuellt samarbete med Socialdemokraterna så kommer man ju behöva gå på mer av den här liksom pro-försvarslinjen. Andra frågor, om man nu tänker sig ett samarbete där kanske även då Centerpartiet ska finnas med på något hörn, då är vi inne på det här med förbud av vinst i välfärd. För där är ju Vänsterpartiet ändå det parti som går längst, att man verkligen vill helt och hållet förbjuda vinst. Nu har vi ju Centerpartiet också öppnat upp för det, att mer av liksom att bli tuffare med vinstuttag. Men det ser jag väl också en fråga där man kommer kanske att behöva kompromissa då i ett eventuellt regeringsförhandlande.
Nu är det då kongress här i veckan, på onsdag börjar den. Riksdagsledamoten Daniel Riazat, han har ju nominerats till posten som partiledare då på kongressen, och finns det ett hot mot Nooshi Dadgostar på partiledarposten?
Nej, det skulle jag inte göra bedömningen att det gör. Jag tror att hon sitter nog ganska säkert, eller hon sitter säkert. Men bara det att det blir en sån här nominering av en alternativ kandidat blir ju någon slags röd signal liksom för partiledaren och ledningen att se att det mullrar rejält i partiet. Det finns ett missnöje. Och det måste man ju liksom förhålla sig till. Jag tror att de stora grupperna i Vänsterpartiet ändå ser att Nooshi Dadgostar har en potential att faktiskt göra Vänsterpartiet till ett starkt vänsterparti som både då är ideologiskt troget men också når nya grupper. Och jag skulle också säga att hon har ju liksom en stark hon har ju visat sig vara en stark ledare, tror jag att man gör bedömningen i partiet, med att hon faktiskt då avsatte den Löfven-regeringen på frågan om marknadshyror, att hon löpte hela linan ut där och fick ju enormt liksom förtroende i vänsterled, men också faktiskt från oppositionen, den borgerliga oppositionen naturligtvis. Men det är, så att jag tror att hon har ändå ett starkt stöd och visat sig vara liksom en ganska liksom stark partiledare. Men sen är det just det här med, det är ju den här ideologiska riktningen, och ja, hur mycket ska man slipa av kanterna liksom för att nå sitt mål? Är regeringsmakten så viktig, och vad kan man vinna på regeringsmakten? Det kanske det är också som man måste börja prata om från ledningens håll. Vad är det partiet ska få med en eventuell regeringsplats?
Men du tror ändå att Nooshi Dadgostar kan vara rätt person då, att leda partiet in i framtiden?
Det tror jag definitivt. Jag tror också att Vänsterpartiet liksom som varandes ett feministiskt parti, och man har en jämförelsevis ung kvinna med dessutom invandrarbakgrund som partiledare, som också har visat sig vara en ganska tuff ledare, att man i det här skedet nu skulle börja liksom, eller byta ut henne, det är inte säker på att partiet i sin helhet är beredd att göra. För det kan också skicka signaler till väljarna om att man liksom inte riktigt kanske står ut med en kvinna som pekar lite med hela handen. Och jag tror också att man ser att hon kan vara en person som både kan liksom attrahera kanske mer välutbildade kvinnor inte minst, och då kanske nya grupper av väljare som man vill nå. Men jag tror också att det här är ju dilemmat som alla partier sliter med, att vinna då nya väljargrupper och de här kärnväljarna, hur man ska behålla dem. Och på sätt och vis, alltså ibland så lyckas ett parti hitta den här gyllene nyckeln som låser upp dörren till liksom, och det blir guld och gröna skogar, för man har hittat en formel, en berättelse som väldigt många grupper kan känna igen sig i. Men det är jättesvårt, och då måste man kanske på syvende och sist göra den här avvägningen, ja, men vilken grupp är viktigast för oss och vilken är ändå störst, vart har vi starkast stöd? Och jag tror att det är väl lite där Vänsterpartiet står just nu, och det är väl det som kongressen kommer handla om.
Mm. För några veckor sedan då attackerades ett möte i Gubbängen som arrangerades av Vänsterpartiet, Expo och Miljöpartiet av högerextremister. Hur skulle du säga har den här attacken påverkat partiet?
Ja, men den har ju påverkat partiet på så vis att man ser att det finns ett väldigt starkt och också aggressivt motstånd som man måste förhålla sig till. Och det man pratar om är inte liksom bara på pappret, utan det finns i verkligheten. Men det blir ju också, jag skulle vilja säga, och det finns ju alltid tyvärr då strategi och taktik i det mesta, men det här var väl att den här attacken hände som var ju alldeles fruktansvärd och också verkligen ett slag mot demokratin och öppenheten. Men den skapar ju också ett stöd för Vänsterpartiet, eller har den potentialen, och inte minst att man här också fick de andra partierna att sluta upp bakom Vänsterpartiet, som nu handlade det kanske att man mer slöt upp över liksom rätten att hålla öppna möten liksom i vår demokrati, men också just att det blev tydligt att Vänsterpartiet och vänsterpartister är utsatta för den här typen av aggressiva attacker. Det i sig kan ju också kanske skapa lite stöd för partiet. Inte kanske att det strömmar till massa väljare, men att de andra partierna också, som de ibland får väldigt mycket spott och spe ifrån, faktiskt visar på att de också står bakom Vänsterpartiet som ett demokratiskt parti i vår demokrati. Mm.
Till sist, om vi blickar framåt till eftervalet 2026, det är lång tid framåt, men vad tror du har hänt i Vänsterpartiet då?
Jag tror att Vänsterpartiet om det skulle bli ett eventuellt regeringsskifte, så frågan är ju om de verkligen skulle kunna sitta då i regering. Jag är tveksam till det, men däremot att man då kanske har ett väldigt organiserat samarbete med en eventuellt ny då socialdemokratiskt ledd regering. Jag tror att Nooshi Dadgostar alltjämt leder Vänsterpartiet. Kanske att man lyckas hitta den här formen då som lockar lite nya väljare, och att man har vuxit lite rent opinionsstödsmässigt och efter valet också har fått lite nya väljare. Jag vet inte. Men alternativet är ju lika möjligt, skulle jag vilja säga. Det vill säga att det tvärtom blir fortsatta interna stridigheter och konflikter, och som gör att man liksom inte riktigt tar sig vidare. Och där partiledaren då kommer uppleva sig bakbunden och inte upplever kanske att hon kommer att kunna göra det hon vill. Och till slut så kanske det då, det kanske till och med blir ett ganska dåligt val, och att det blir ett ledarskifte efter valet. Mm.
Vi får se hur det går. Tack så mycket, Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola, för att du var med i magasinet. Tack så mycket.
Tack.